Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Årgångs Larsson och välkomna till ett litet adventavsnitt, eller ett alibi-avsnitt av Alex Room Service. Det är ju så här att vi börjar närma oss jul och vi börjar närma oss avsnitt 100. Och jag skulle så gärna vilja att avsnitt 100 är julavsnittet i år. För det blir ett ganska roligt avsnitt. Eller roligt, det blir bra på ett annat sätt. Julavsnitten har ju varit lite spexiga och jag skulle gärna vilja fortsätta att de är det. Men jag har inte hittat så mycket spex detta året, men jag har hittat någonting som jag inte tror någon har gjort innan. Så jag tänker att jag gör det. Så blir det julavsnittet och då blir det nummer 100 och vi får fira med lussekatt och prinsessbakelse och kaffe och glädje och tjut. Men då måste vi ju komma till nummer 100 och där är ju ett avsnitt emellan som då är nummer 99, vilket är det ni lyssnar på nu. Och jag kallar det för ett alibi-avsnitt därför att jag då så att säga vill bli av med nummer 99. Men tror nu inte att vi ska schabbla bort detta likt ett EM-mål eller någonting annat, utan nej då, här råder febril verksamhet och jag skulle så gärna vilja att ni får veta vad det är ni lyssnar på när ni lyssnar på den nya Destroyer-boxen. Det har ju kommit en box, okej, för er som inte vet då, Kiss har släppt en box med skivan Destroyer, det är en LP-skiva som kom 1976 redan, men nu har den kommit i en box i massor av olika utgåvor och utföranden och jag har köpt den dyra boxen av den anledningen att när det gäller outtakes och demos och sånt så vill jag inte ha det på vinyl eftersom jag inte har en anläggning som hanterar detta på absolut bästa sätt, utan när jag ska lyssna på outtakes och demosessioner och så vidare då vill jag ha hörlurarna på och jag vill ha det så högupplöst som möjligt. Gärna i ännu högre upplösning än CD, men CD funkar bra. Och därför blev det, nu sitter jag ute och poddar i vardagsrummet idag, vilket jag inte har gjort på ett tag, så om det händer någon olycka så är det kattens fel, han är här och är lite stökig runt mig just nu. Så jag tänkte att i vilket fall, den här boxen innehåller bra grejer och inte bra grejer och som vanligt med Kiss så fokuserar man sällan på musiken och vad det är man lyssnar på, utan man fokuserar på att Gene är ett rövhål eller att de borde aldrig tagit av sig sminket 83 eller någonting annat spännande. Jag har ju lite andra ingångar i detta som ni vet. Men vi kan börja med själva boxen. Jag köpte då som sagt den stora Super Deluxe Avalanche Fighter Snowman-boxen med 4 stycken CD-skivor. Nej, 5 är det väl, för det är en sån här Dolby Atmos-skiva som jag inte kan spela. Så den har jag ligger kvar. Och sen är det en massa lullull. Och när jag köper boxar, nu vet jag inte mer, men när jag köper boxar så tycker jag visst lullull är roligt, men framförallt är det musiken jag vill åt. Och i Kiss fall har de ju lyckats med 2 av 4 skivor, vilket är kanon. Och lullullet är roligt och det är bra, för lullull är det som många boxar faller på ofta. Att man, nu ska vi säga, har något bra exempel. Det här drog jag rätt ur rektum. Jag har inte förberett att klaga på någon annans box. Nej, vi låter bli det. Det finns boxar där lullullet inte är så intressant. Och sen är det boxar som, vi kan ta Motorheads 1979-box. De släppte ju det med Bomber och Overkill-plattorna som är deras tveklöst 2 bästa skivor. Och lite live-skivor från den tiden. Och så är det en bok som där inte står så jättemycket information om inspelningen av skivorna i. Och det kan störa mig. Men de hade letat upp någon gammal sån här metal-DJ. Det var ju stort med DJs i England 70-talet och framåt. Och han fick beskriva tiden. Och det var extremt roligt. För det gjorde han väldigt bra. Så man fick en sån här riktig Thatcher, England, elransonerings skitigt och jävligt bild av den tiden. Och så lyssnar man på Motorhead och så bara, ja, jag fattar att de behövde uttrycka sig. Jag tänker fokusera på musiken idag. Men jag vill lullullet i Kissboxen då. Ja, vad är det för lullull? Där är en bok, stor som en LP-skiva, tjock som en trippel-LP. Tror det är 50-70 sidor, något sånt. Fina bilder. Och så då sån här olika personer kommer till tals, typ som Kissboken, vad heter den, Behind the Mask, och sen Nothing to Lose. Och jag tror det är därifrån de har tagit själva storyn, för det är medlemmarna i bandet, det är Corky Stasiak, det är Jay Messina, det är Bill O'Coin, de som pratar. Jag tror det här är taget från böcker. Det är Ken Sharp som har sammanställt det i alla fall, och det var väl han som gjorde någon av de böckerna eller båda. Den upprepar några misstag och felaktigheter, speciellt väl omslaget och så vidare. Men på det hela taget en ganska trevlig bok. För då, inte för mig som har ägnat ett liv och en konstant ekonomisk förlust åt att forska i det här bandet, utan för de som tycker det är coolt med lite mer än bara skivan Destroyer. De vill få lite mer, och då får de en rätt bra historia i den här boken, och de får coola grejer att lyssna på och så vidare. Den här är inte för mig, och det är väldigt viktigt att vara ödmjuk inför det, att skivbolagen kan ju aldrig förutse vad idioterna håller på med. Alltså de som sitter och verkligen lägger tiotusentals kronor per månad på en demolåt. Man kan inte göra boxar för dem. Och där märker jag recensionerna. Eftersom J.R. Smalling-tapen har funnits ute i 10 år. Och vissa av demorna har funnits ute. Så är det här bara skit. Ja, men har du då lyssnat? Alltså är det, har du lyssnat på vad det är som är i boxen? Så, men vi kommer till det. Den här är en box för... inte gemene man, för gemene man köper inte boxar för 2000 spänn. Det här är en box för personer som har ett musikintresse och ett intresse av att förstå en utveckling. Att vara med om någonting mer än att bara spela en LP-skiva och dricka en glas kubakola till. Vilket också är ett helt okej sätt att ta sig an någonting. Så att boken är helt okej, fina bilder. Där står ingenting. Man får inga fina, roliga... såna, man får några bilder på såna här lådor, mastertapes-lådor, men det är liksom inte... man har inte gjort en grej av det som man har gjort i Beatles fall eller i Pink Floyds fall och så vidare. Därför att tyvärr är det så här, musiken för Kiss har alltid kommit lite i andra hand. Det har alltid varit fokus på det där andra, vad det nu är. Men på det hela taget en trevlig bok. Sen är det en mapp med Kiss Army-prylar. De har gjort ett Kiss Army-kit, typ 76-kittet gissar jag. Jag har inte dem, jag tänker inte lägga de pengarna på det heller. Och få köpa Kiss Army Kit. Men det är bilder och grejer. Det är liksom faximiler då, som det heter. Små kort och stora kort och affischer och en med tredje. Sen är det en specialmapp som är lite roligare. Där får vi ritningarna på Destroyer-scenen. Både framifrån och uppifrån. Från maj 76. Mark Ravitz som har designat den här fantastiska människa. De är jättefina i faximiler också såklart. Inte originalritningarna. Två affischer som är hopvikta ju, eftersom de ligger i en box. Så ja, fina bilder, men de är ju hopvikta. Och sen är det en slags dagstidning, så här prassligt papper som då ska föreställa Kiss Chronicles eller något sånt. Så som en dagstidning. Och ja, där står lite grejer i den också. Men jag har sagt det förr och jag kommer säga det igen i det här avsnittet, vet jag. Att vad Paul och Gene säger om vissa grejer och vissa skeende idag är inte lika intressant, eftersom de har en egen bild av vad som hände och så vidare, och den skapade de själva för många år sedan, även om den inte nödvändigtvis alltid stämmer med verkligheten. Men på det hela taget, det är en fin box. CD-skivorna ligger i små papp-digipacks som kunde varit bättre. De har försökt göra ryggar på dem, men de har bara blivit platta, så det ser lite taffligt ut. Det hade varit bättre att de inte hade ryggar på Digipaxen, för det är ju ingen som tänker ta ut dem ur storboxen då och ställa i hyllan, gissar jag. Fast det kanske det. På skivan nummer ett har vi Destroyer, skivan då, alltså Kiss-skivan, med låtar som Great Expectations och Lick It Up. På CD nummer 2 och 3 har vi demos och outtakes, och på CD nummer 4 en livekonsert, och skivan nummer 5 är då någon slags superaudioskiva med Dolby Atmos och högupplöst ljud och så vidare. Jag har inte hittat ett sätt att spela det här Dolby Atmos. Det finns väl någonting annat också, Apple Atmos eller någonting. Jag kanske gör det någon dag. Jag bryr mig inte jättemycket, ska jag vara ärlig och säga. Det är kul med 5.1. Jag hade en 5.1-anläggning en gång och jag har haft en soundbar också. Men någonstans så känner jag... jag spenderar den allra mesta av min tiden... det där var grammatiskt. Jag tillbringar det mesta av min tid i kassettinspelningar gjorda i fickan hos någon i en arena i USA 1970 länge sedan. Och då spelar det ingen roll vad du har för anläggning. Det blir inte bättre ändå. Så jag lyssnar i hörlurar. Nåväl. Jag tycker vi ska prata musik, för det är det roligaste. Det är en fin box. Den var värd sina... Vad gav vi? Jag köpte det från ett holländskt företag. Eftersom jag ville hålla mig inom EU, alltså inte England. Så jag tror jag gav 2000 ganska exakt. Och det var trevligt. Det boxar kostar det. Alla boxar kan inte vara så fantastiska som jag tycker Metallicas boxar är. Det är de bästa boxarna jag någonsin har sett. Master of Puppets, Justice och den svarta plattan. Det är by far, jag har aldrig varit med om något liknande. Alla kan inte vara så bra. Och alla behöver inte vara så tråkiga som Beatles. Jag gillar ju Beatles-boxarna för att de är snygga, men där är ju så lite innehåll nu. Sgt. Pepper var väl nästan okej, men Abbey Road och Let It Be. Det är så lite extra material när man vet att det finns så mycket. Så de fyller inte ens ut en halv CD-skiva, men de gör två istället. Och så kunde de, men det här kunde ni ju lagt på en enda skiva. Och sen är det felaktighet. Ja, men ni vet, ja, sånt där. På det hela taget är Kiss en väldigt bra box, och även för då Tok Bergdahl som har lagt tok mycket pengar i tok många år, så är där överraskningar och där är kvalitet. Och det, mina kära vänner, tänker jag vi ska prata om nu. Det där lät lite obehagligt. Jag tänker inte klippa bort det, men jag tänker inte säga kära vänner. Nu sa jag det igen. Okej, okay, first things first. CD1, Destroyer, den lyssnar jag inte på. Den har jag hört innan. Det är säkert en remaster, bryr mig inte nämnvärt. Jag har en högutlöst variant av 2014-versionen. Den är jag nöjd med. Och jag har de gamla vinylerna som jag lyssnar på när jag lyssnar hemma. Perfekt. Jag vet inte vad de skulle köra annorlunda på denna. Och så tar vi det tråkigaste i hela boxen först. Av det som då är outgivet. CD4, Paris 76. Det var någon in the know som bara, oh, you're gonna be blown away, it's a never before heard soundboard, var det någon som skrev, och tänkte jag, det tror inte jag på. Och var skulle den ha kommit ifrån? Och nej, mycket riktigt, det var det ju inte. Det är den sedvanliga publikinspelningen. För många herrans år sedan kom där en LP-botlägg som hette Stoned in Paris, som hade en upptagning från Paris 76. Inte hela giget, utan typ 45-50 minuter. Och sen för 15 år sedan läckte mastertapen ut på den inspelningen. Hela giget, 65 minuter, de körde inte Let Me Go Rock'n'Roll där av någon anledning. Lite bättre kvalitet än vinylen såklart eftersom det var en master, men fortfarande en publikupptagning från 76. Ganska klar, men sådär, lite tinny som det heter. Kiss har då inte använt sig av mastertapen utan den första eller andra kopia, för den saknar detaljer. Jag har suttit och nagelfarit nu. Verkligen låt för låt och så vidare, därför att av någon anledning är Kiss, alltså boxutgåvan, 25 sekunder längre totalt sett. Jag tror det har med hastigheten att göra, för att det är inget extra någonstans, utan snarare är det så här att botläggen har nästan en halv minut efter att sista låten är färdig, så har nästan en halv minut med publikljud och lite så musik och högtalarna. Så jag tror att Kiss har gjort någonting, de har saktat ner klipp bort slutet där på tejpen med publikljudet och sen så saktat ner den lite, bara sådär, det behöver ju inte alls vara mycket, det hörs ju inte. Jag har inte pallat lägga låt på låt för att se, och det spelar ju egentligen ingen roll. Det som spelar roll är att ljudet på inspelningen är inte så bra. De har använt en kopia som då inte har alla detaljer. Jag tycker om att höra hi-haten. Du hör inte den så mycket på boxvarianten. Den är mer in your face, absolut. De har dratt upp nivåerna, dratt upp mellanregistret kanske. Men du tappar botten och du tappar detaljerna. Därför att de har använt en lite sämre upptagning. Så den är alltså inte hästlängder sämre. Men den är sämre. Precis som med Black Sabbath, att de använder sig av MP3-er nu i Sabotage-boxen och i Technical Ecstasy-boxen, så tycker jag det är lite oförskämt att folk lägger ändå pengar på någonting. Speciellt i Sabotage-boxen med Black Sabbath är ju värdelös, för där är ju ingenting i den förutom konserten, och konserten är då lossig. Det tycker jag faktiskt är... Jag tycker det är oförskämt mot folk som lägger över 1000 spänn på en låda. Att man inte då försöker hitta den absolut bästa källan man kan. Och i Kiss fall så det vägs upp av de andra diskarna, men det här det är en blemish, en favör heter det inte, vad heter det? Malör. En malör är det. I en i övrigt trevlig låda. Så den lämnar vi därhen och går nu raskt vidare till CD nummer 2. CD nummer 2 har jag redan pratat om idag. Det vet inte ni för ni var inte här. Så att jag kommer nu att göra ett helt omärkbart klipp. Anledningen var att precis när jag hade lyssnat färdigt så var jag så full av tankar. Jag tänkte, ska jag lyssna på CD3 också så kommer jag tappa många av de tankarna. Så jag satte mig direkt och pratade in CD2. Och så tänkte jag att jag gör det och så klipper jag in det utan att ni märker det. Så ni kommer inte att märka någonting, utan sitt lugnt i båten och det kommer absolut inte att stöka till det ljudet för er eller någonting, utan helt plötsligt kommer jag nu bara börja prata om CD nummer 2 och sen så kommer jag att fortsätta prata om CD nummer 3, vilket är den jag kommer att fortsätta prata om exakt nu om bara några sekunder, men jag har då klippt in nummer 2 däremellan utan att ni vet om det eller märker det. Så att när ni nu lyssnar på att jag ska prata om CD nummer 3 så vet ni att då har ni redan lyssnat på det om CD nummer 2. Precis, det var bara det jag ville... Alltså ni har lyssnat för att jag har pratat om det. För hade jag inte pratat om det hade det varit mycket, mycket svårare för er att lyssna. Och hade ni inte kunnat lyssna, jag hade inte fått någon anledning för mig att prata. Fast det hade ni gjort ändå. Vi ger oss ner till Greenwich Village på 72 Bedford Street. Det är ju en gata som är lite känd av andra anledningar. Där ligger ett hus som inte används i en tv-serie. Det låter kanske konstigt, men på typ 90, nej inte 90, vad kan det vara? Ja, 92 eller 94 Bedford Street så ligger huset som man använder i Vänner. Alltså tv-serien Vänner, när man filmar utanför tv-studion, det som ska vara huset, för de påstår sig bo i New York i Greenwich Village. Och då filmar man ett hus och det ligger exakt två hörnor från 72 Bedford Street där Magna Graphic Studios låg. Jag har varit där, det lustiga, jag var ju där för att titta på det här vännerhuset som då inte är huset som används i en tv-serie. Jo, det används ju. Yttre sidan används såklart, men inte interiören eftersom den är inspelad i Hollywood i en tv-studio. Så jag har ju varit vid det här och gått förbi antagligen, eller det måste jag ha gjort, för jag kommer ihåg vägen jag gick. Vi hade varit och tittat, jag och Jenny, på Ghostbusters-huset som också är där nere någonstans. Jag tror vi hade varit där och var på väg upp till Vännerhuset. Eller så var vi vid Vännerhuset och på väg upp till Ghostbusters-stationen. Båda de ligger där i omnejden. Idag ligger där inte någon studio på 72 Bedford Street tyvärr, utan där ligger en brasiliansk restaurang eller någonting. Så den är med på min lista faktiskt, den som jag hade tänkt beta av förra året när jag skulle till New York i mars. Jag hade ju en biljett där till 27 mars att åka till New York. Det var ungefär då pandemin slog till. Och så jag hade tänkt åka dit och såklart tänkt gå in på restaurangen och äta. För det hade ändå varit coolt att vara där. Det är ju en speciell liten studio. John Lennon bodde 71-72, något sånt, bodde han inte ett stenkast, en kort bit ifrån denna adressen också. Han bodde på 105 Bank Street, en märkligt liten lägenhet som låg en bit därifrån. Om han gjorde något på Magna Graphic, det har jag faktiskt ingen koll på. Det gjorde han säkert. Magna Graphic var ju ingen superstudio, utan det var ju en liten skitstudio som man kunde spela in demos i om man hette Kiss. Och om man samtidigt höll på att tillverka Kiss Alive i Electric Lady, som faktiskt inte alls ligger långt ifrån denna studion. Den är ju väldigt nära nu när jag tänker på det. Det är lite roligt att, ja men vi är här borta i denna studion och skapar en liveskiva. Och sen så knallar vi bort här och får inte med oss trummisen och ibland inte gitarristen. Men vi, och så spelar vi in demos till nästa skiva. Det är spännande, spännande. I boxen här också, Destroyer-boxen, så först så skrev jag faktiskt till Carl att ja, som vanligt så nämner de inte ett skit om demolåtarna. Kiss har ju en dåligt tracksheet på det där att hålla koll på datum och sånt. När man köper Metallicas boxar så får man ju exakta datum på alla demoinspelningar, alla rough mixes och allting, studio och så vidare. Men med Kiss är det lite mer. Men där fanns faktiskt längst in i boxen i någon som faksimil på en dagstidning, så var det ett tunt blad där det stod om låtarna. Och det är ju sånt som har skrivit idag, så att huruvida någonting stämmer, det vet inte jag. Så jag bryr mig faktiskt inte särskilt mycket om det. Det vi vet, det som är belagt om disk 2, Magna Graphic Studios, det är att den kallas i folkmun för The J.R. Smalling Tape. Det började med att det läckte ut några låtar i Kissboxen 2001, bland annat Don't You Hesitate, som är en helt outgiven och halvfärdig låt faktiskt. Där de var fula nog att skriva att i boxen 2001 att det här är en unik låt, för att det här är en hel, det hela Kiss, alla medlemmarna som spelar på en demolåt. Och så är det ju inte det, eftersom J.R. Smalling spelar trummor. Han nämns ju inte alls i boxen från 2001, vilket gjorde att han stämde Kiss, eftersom han ägde tapen och paperwork och sånt. Och han vann ju, eller de settled out of court som det heter, så han fick ju inte prata om det, men han fick en massa pengar och de var tvungna att börja berätta att okej, Peter Criss är inte ett skit med på de här demoinspelningarna, och Ace är bara med på några låtar, oklart vilka. Så att det var ju lite fult så. Men det är ju som vanligt, musiken har ju alltid spelat sjunde fiol i vårt favoritband. Det är alltid det andra. Vad det andra nu är, så är det alltid det andra som är viktigare. Men jag tänkte vi ska beta av då. Från augusti 1975, Paul och Gene har gått in i en studio tillsammans med Ace när han behagar dyka ut, men framförallt med J.R. Smalling på trummor. Och sen Binky Phillips, gitarristen från The Planets, som de spelar med 73 någon gång tror jag. Eller jag som i alla fall häckade på Coventry och sådana ställe. Sen en polare till dem, så Gene hade använt honom tidigare och använder honom här också. Han nämner en låt, Gene, som jag då tycker låter som Ace. Däremot är det andra låtar som jag tycker låter som Binky Phillips. Så jag säger bara, Ace är med på några låtar, Binky Phillips är antagligen med på några låtar. Och sen får vi lyssna själva och bedöma vad vi tror, för vi vet inte och vi kan inte fråga, för det är ingen som minns och ingen som bryr sig om det. Förutom då en skåning i Helsingborgstrakten och kanske några andra uppe i Gislaved. Vi har 15 spår vi ska gå igenom på denna sedan. Så vi börjar överst med Don't You Hesitate, som jag tycker är en hygglig låt och har börjat... det låter som en Dress to Kill outtake, gör det inte det? Det skulle kunna passa på Dress to Kill. Lite tweakad kanske, men ja, en standardlåt. Vi har ju hört den i många år nu, så den är ju inget nytt för oss. Jag kommer då, eftersom vi har hela tejpen sen innan och Kiss för ovanlighetens skull har släppt ut hela tejpen helt oredigerad. De har alltså inte gått in och ändrat sång. Paul har inte gått in och lagt på en ny sång på sina gamla demos. Gene har inte gått in och spelat om något eller klippt bort någonting, utan vi går faktiskt lite plus om man ska säga rent sekundmässigt på denna. Men jag kommer att ange tiderna på bootleg-varianten kontra den nya officiella varianten. Och vi kan bara krasst konstatera att jag kommer med all sannolikhet inte att lyssna på bootleg-varianten fler gånger i mitt liv, för att ljudkvaliteten är så pass vansinnigt mycket bättre på boxvarianten. Inte bara det att man har pillat med ljudet, utan det är helt uppenbart att det som var en kassett, andra generations kassett eller någonting på bootleg-varianten, det är en uppenbar master med stereopanorering, dubblerad sång och alltså verkligen, det hörs att det här är en masterkassett eller mastertape som är använd. Det var någonting mer. Ja, vi kommer, och sen är ju ett par låtar på den gamla bootleggen, det är ju dåligt överförda också. Så nej, jag har nu för sista gången lyssnat på bootleg-varianten. Så vet ni det, om nu antecknar sånt, vad jag lyssnar på och varför jag gör det och vem som inte gör det. Vi börjar, jag har ju redan börjat, ja men vi börjar om då, för nu trasslar jag in mig igen. Don't You Hesitate på bootleg-varianten 2.45, på nya varianten 2.41. Och de här diskrepanserna i tid är, med två undantag, är det bara för att bootleg-varianten har tystnad. Så att låten har fadat ut och sen är den 4, 6, 7 sekunders tyst. Så att där är inte mer musik på bootleg-varianten på denna. Det är bara en enda låt som där är det på, och det kommer vi till. I övrigt så anger jag bara tidsangivelserna för att ni ska veta vad det är jag har lyssnat på. Jag hittar spår av Tomorrow and Tonight i Don't You Hesitate. Om man lyssnar vid 2.10 och även någon gång innan, det, jag tror det är vid refrängen, jag har bara angett här i mitt papper 2.10, Så... Ja, det är någonting med riffet där som Paul uppenbarligen tyckte var att ja, men det här är okej, även om inte Bob Ezrin vill använda detta till något. Så det kommer jag använda själv, och så gjorde han det. Det kommer mer sånt. Don't You Hesitate, den har vi ju hört i alla år, så den släpper vi nu. Spår nummer 2, God of Thunder and Rock'n'Roll, fast den heter ju bara God of Thunder, tycker jag då. 2,59 på bootleg, 2,56 på det nya, och ja, ljudkvaliteten är betydligt bättre. Men så mycket mer finns inte att säga. Den har vi också hört sedan boxen släpptes 2001. Så att det är inget jättenytt under solen, utan bara roligt att den är med här. Nästa då, nummer 3, It's the Fire. Nu är det här med titlar. Den här har ju varit svårbedömd av bootleggers, eftersom ingen vet vad de här låtarna heter. Antagligen har ju bandet suttit, eller Paul och Gino suttit och skrivit ner dem, vad de kommer ihåg eller vad de tror och så vidare. Men det vet vi inte, för det är inte som andra bandet att man får en bild på en tape som är skriven 75. Utan det här, vi får bara tugga i oss att det numera heter It's the Fire. Han sjunger ju i refrängen, It ain't the smoke that burns ya. Och sen så tre gånger, och sen kommer han till It's the Fire. Så visst, den kanske heter It's the Fire. I bootleg varje i världen har den hetat... inom parentes, är det inte Smoke that burns, ja, och den har hetat Smoke och så vidare. Men allt är ju hittepånamn. Och det kanske detta också är. Det vet vi inte. Men vi låter det vara därhen. En rätt så tafflig, tidig Mr. Speed är det. För det är ju Mr. Speed-riffet utan själva första delen av riffet. Utan det, men de andra, själva ackordföljden och sånt. Det där är ju väldigt mycket Mr. Speed i denna. Så... det, och det kan man ju säga är lite symptomatiskt, vi kommer till det på flera låtar, att här är riff här som Paul tyckte var bra, som Bob Ezrin inte tyckte om och som de inte använde, eller Gene också för den delen, som de sen använde till Rock'n'Roll Over, när de då, de lät Bob Ezrinifiera Destroyer, och sen när de då tidigt inte var nöjda med Destroyer, för det var de ju inte i början, så nej, nu skriver vi vanliga rocklåtar igen, och då skrev de i låtar som lät som It's the Fire, fast lite förfinade kanske. Däremot skrev de inga Great Expectations, om vi säger så. Men vi har Mr. Speed-riffet här. Bootleg-varianten 3,46 och den officiella 3,42. Så ingen stor skillnad där alls. Spår nummer 4, Detroit Rock City. 2,25 på bootleg, 2,20 på den nya. Ja, och ni har hört den nu, gissar jag. Den har ju kommit ut på alla möjliga plattformar. Och den har funnits ute i... alla de här låtarna har funnits ute i 10 år minst. I bootleg-variant. Detroit Rock City är ju kul, för det var ju... man har ju pratat om att den lät annorlunda, och så fick man äntligen höra det, och så visade sig att ja, men den låter verkligen annorlunda. Där är ju element som är definitivt klassiska Detroit Rock City, men på det stora hela så är den ju väldigt omgjord när Bob Ezrin satte nävarna i den. Och många rätt trogna då, den här är ju, demon är mycket bättre. Absolut, det kan man tycka. Det tycker inte jag. Jag tycker att det är som att ha en kinderäggstomte och som att ha en påse müsli, faktiskt. Det går att plocka ut bitar ur müsli som eventuellt är ätbara, medan man däremot inte hinner se kinderäggstomten på mitt bord förrän den är slut, och då ser man den inte heller. Det tycker jag är skillnaden mellan studioversionen, alltså officiella, vanliga, riktiga, och demoversionen. Kul med müsli, det är ett roligt ord, men jag behöver inte lyssna på den varje dag i veckan. Nummer 5, Love Is All Right. Det här är en av de svåraste låtarna på hela tapen. Svår av olika anledningar. Den heter nu Love Is All Right, den har hetat It's All Right i bootleg-variant. 3,26 på bootleg, 3,22 på den nya här. Det här ska alltså vara en Paul-demo. Och jag tycker Gene hörs mest, men det tydligen är det en Paul-demo. Där finns lite rock bottom element i den, och det här är ju en av de allra mest ofärdiga låtarna på hela tejpen. Och jag bryr mig inte om låtarna är bra eller dåliga, för det är ju inte som... såna här prylar är ju inte till för att man ska sitta och bli lika lycklig som över plattan Destroyer. Och där tycker jag många gör ett fel, tänk att... det är väl ingen som sätter sig nu tar vi Metallica svarta platta box igen. Det är väl ingen som sätter sig till den instrumentala råmixen på Don't Tread on Me i soffan och headbangar och dricker whisky. Utan det är ju inte det den är till för. Den är till för att visa på en utveckling. Och jag tycker det är samma här med Love Is All Right. att det är ju inte låtar som är gjorda för att man ska sitta och festa till gud vilket party vi ska ha. Kan vi sätta Love Is Alright från J.R. Smalling-tapen på repeat? Menar du den där det inte är någon sång de första 40 sekunderna och som knappt har någon sång överhuvudtaget? Ja, precis den. Nu är det fest, för det är en bra låt. Så det är ett litet feltänk tycker jag. Man får se det som en okej, det här är vad de presenterar. Hela den här kassetten, J.R. Smalling-tapen, det är ju det de gav till Bob Ezrin, varpå han satte händerna i pannan och bara nej, jag får skriva en hel skiva till dem. Men det hade han gjort till Alice Cooper i många år, så att han var van. Och som sagt, jag bryr mig inte om huruvida låtarna är bra eller dåliga, men om jag skulle säga att någon låt på den här tapen är dålig, så är det den här Love Is Alright, för den är så ofärdig. Den saknar ju en massa sång och den saknar någon egentlig struktur. Det är ett återkommande riff som man hör att ja, men vi lägger med det så kanske vi kan använda det till någonting sen. Spoiler alert, det kunde man inte. Och jag tycker det är lustigt, återigen, eftersom den hette Paul Demo, redan när vi fick de här förhandsfilerna och lyssnade på så vi kunde recensera till Sweden Rock Magazine, så stod det Paul Stanley Demo. Och jag bara, men det är ju Gene som hörs mest. Och så tänkte jag, okej, det kanske bara är på förhanden, det var väl MP3 eller något sånt vi fick lyssna. Men nej, det är ju Genes röst som jag tycker går igenom. Men å andra sidan, ingen av dem vill väl ta cred för att ha skrivit den. Oj. Nu har vi gått på de fem parlåtarna. Återigen, jag vill nämna det här. Paul är nog inte riktigt nöjd med det här att de har släppt ut demolåtar. Han tycker inte om sånt. Och när man då läser på det här lösbladet som jag hittade längst in i boxen, så står det mycket, där det står om varje låt, så står det mycket riktigt heller ingenting på Pauls låtar, för han bara ursäktar sig. Det här är ju inte meningen att någon ska lyssna på egentligen. Nej, det här är ju gjort som en test, eller det här är gjort som en this is a germ, kallar han det för. A germ of an idea, bla 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 bla. Så att jag är helt övertygad om att han inte alls tycker det här är skitroligt att de har släppt ut fem låtar som han har skrivit som inte är Heavens on Fire. Alltså han är ju inte alls glad för det. Gene skiter ju fullständigt i vilket. Han har ju också mycket längre kommentarer, även om de då är lite felaktiga i sitt innehåll, så har han mycket längre kommentarer på sina låtar. För att han är väl stolt över alla låtar han har skrivit, eller han bryr sig inte. Men Paul har ju en otroligt hög artistintegritet. Det är därför vi har 10 000 demolåtar med Gene och bara 5 med Paul genom alla år. Det har jag pratat om tidigare. Så vi går raskt över, efter de här 5 parlåtarna som Paul inte tycker om att vi har lyssnat på, så går vi över till Genes 10 låtar. Och det är symptomatiskt. Paul har några idéer. Ja, men vi kan eventuellt spela in dem här så testar vi. Och Gene bara, jag har 1000 idéer! Kan vi spela in dem? Nej. Kan vi spela in 500? Nej. Kan vi spela in 100 då? Jag kan släppa dem i ett valv. Nej. Kan vi släppa 10 då? Ja, här är 10. Du får 10 spår. Sen får du inte mer. Ungefär så lät det på... Nej, det lät inte så på något möte. Men så jag inbillar mig. I mitt huvud lät det exakt så. När Gene bara, jag kan spela in i dygn utan att sluta. Och Paul bara, snälla, sluta. Nummer 6, Bad Bad Loving. Klassisk låt. 3.43 i bootleg, 3.36 på den nya. Och nu ska vi prata om det. För här har vi, innan vi börjar prata om själva låten... Nej, vi får nu hänga ihop det. Okej. Bad Bad Loving är, i denna varianten är Calling Dr. Love. Det riffet och texten delvis är också Calling Dr. Love. Det är ju riktigt roligt. Och den nya då som är 3.36, det är samma version som boxen 2001. Men varför är den längre på bootleg och kortare på den nya? Trots att, och det här är det viktigaste, på bootlegen saknar vi de första ackorden. Det klassiska... Och där kommer bootleggen in, så att man missar 2 ackord eller något sånt. Men ändå är bootleggen längre. Och då har man faktiskt lite mer i faden på bootleggen. Vi har några sekunder där solot av Binky Phillips eller Ace som fortsätter. Det är inte mycket. Kan röra sig om 4, kanske 5 sekunder. Och man får höja volymen rätt så rejält. För den är brusig i bootleg-tapen också. Men där är några sekunder till. Så detta är väl, det kommer jag på mig själv med nu. Denna ska jag faktiskt lägga på ett annat ställe i mappen som jag kallar för J.R. Smalling-tape 7508. För denna behövs ju faktiskt. Där finns ju en poäng med denna, att det är några sekunder på denna som inte är med på det nya. Som i övrigt då är intakt, där är hela introriffet, men den fejdar kanske 4 sekunder tidigare. Något sånt. Viktigt för er som håller reda på sånt, så anteckna detta. Nu måste jag vända blad. Nummer 7 då, okej, nu blir det, Gene har ju då, som sagt, han spottar ur sig låtar, så att här är inte jättemycket att säga. Nummer 7, Man of a Thousand Faces, 3.48 bootleg, 3.43 det nya. Och ja, det är ju en demoversion av det som hamnar på en soloskiva. Jag kom på mig själv att tänka på det, det står ju i någon av de här tidigare, kan det vara Rocket-specialerna, tidningen Rocket från 80-talet. Någon av Okej eller Rocket, så skrev någon av journalisterna, antagligen Anders Tengner, hej Anders, att Genes soloskiva var mest ett hopkok av gamla demos och tidigare låtar. Och det är ju faktiskt jävligt nyktert, för det är precis det det är. Men hur fan visste någon det 1980 länge sedan? Det är ju sånt vi vet idag, för att det har läckt ut en massa. Men då fanns det ju inte alls de tejperna att lyssna på. Så det är faktiskt, det var ovanligt nykter insikt. Om det var Jörgen Holmqvist eller Anders som skrev eller vem det nu var, så var det väldigt nyktert tänkt. Det skulle man... Jag ska nästan forska lite i det. Det är för nu blir jag lite sugen på att lära mig eller förhöra mig. Nu har det gått 40 år, så nu är det ingen som minns varför de skrev, men man kan fråga det. Roligt i alla fall. Man of a Thousand Faces, jag har inte så mycket att säga om den. Däremot nästa spår, nummer 8, I Don't Want No Romance. Det är ju Ladies Room i verserna. 2.49 är bootleg, 2.43 på det nya. Ladies Room i verserna, ingen superlåt. Uppenbart att man gillade verserna och tog det och skapade en bättre låt med sen. Jag tror I Don't Want No Romance finns väl faktiskt på... Den finns på en senare inspelning. Många av de här låtarna finns ju på senare inspelningar också. Flera olika varianter av demos. Bad Bad Loving finns det någon helt annan låt med samma titel. Och några av dem som vi kommer till också. Nästa spår, nummer 9, Burning Up With Fever. Står i den här lösbladet i boxen. Ja, det här är första gången vi testar. Nej, det är det inte. För den testade ni redan i januari 75 till Dress to Kill-plattan. Men den kom inte med. Det är ju den tveklöst bästa versionen av låten också. Så att där står massor ibland och lite grann ibland, och jag litar inte på någonting av det. För det är bättre att lita på vad man kan belägga än vad någon säger. Som i verkliga livet faktiskt. 404 i bootleg-variant, 3.59 i nya varianten. Burning Up With Fever är ju en sån låt som Gene försökte med till Dress to Kill, till Destroyer, till Rock and Roll Over. Kanske till Love Gun också. Och sen till slut bara, fuck it, här är min soloskiva. Nu ska den med. Jag tror vi har 3 eller 4 Burning Up With Fever genom åren här. Det är lite roligt tycker jag. Jag förstår egentligen inte varför den inte kom med. För jag kan tycka den är rätt bra. Speciellt om man hade kört den som i Dress to Kill med väldigt drivande trummor och lite sånt. Den hade ju funkat på Rock and Roll Over till exempel. Bättre än Love 'em and Leave 'em eller See You in Your Dream, som jag tycker är lite fillers där. Det hade ju Burning Up With Fever varit mer... Legat mer i linje med plattan. Ja, fick ju inte jag bestämma, så får jag ju tydligen lämna det här. Nummer 10, Rock'n'Rolls Royce. En sån här bootleg-titel man läste om redan på 80- eller tidigt 90-tal. Bara, oh, det låter spännande, undrar vad den kan handla om. Lite som Rotten to the Core också. Oh, gamla Gene-demos, det här är ju fantastiska låtar. Detta är ju Love 'em and Leave 'em och See You in Your Dreams. 3.07 på bootleg, 3.02 på det nya. Och i verserna är det både Love 'em and Leave 'em och See You in Your Dreams. Love 'em and Leave 'em först, och sen när versen övergår i refräng, där har man lite ackordföljd och lite känsla från See You in Your Dreams. Rätt så bra verser och riktigt dålig refräng. Rock'n'Roll, den jävla Gene-falsetten från 70-talet. Är det någon som kan begripa? Jag och Sverre har pratat om den i många år, vi kommer väl aldrig att sluta prata om den. Skitkul låt. Jag tycker den är rolig och lite drivande, men det är ju himla tur att han skrev något bättre av riffen och verserna och sånt. Nummer 11, Mad Dog. 2.37 på bootleg, 2.32 på nya, och där har vi ju en släpig variant av Flaming Youth riffet. Det var ju tur att Bob tänkte, det där kan vi göra något bättre med. Och så gjorde han det och skrev skrev. Ja, säkert. Flaming Youth. Så att de fick en riktig låt byggd på det riffet. I övrigt är det ju en rätt så banal liten historia, men fyller sin funktion. Och nummer 12, som numera heter Night Boy, den kallades ju för Mad Dog 2 i många år. För att ingen visste vad den hette. Och det var någon som var lite så... Det är också roligt, världen är ju speciell nu. Det var någon som skrev att är det den Night Boy, är det något helt nytt eller? För där har jag någon låt som du har kallat för Mad Dog 2. Ja, det var vad jag kallade den, för det var vad man trodde då liksom. Det är ju ingen som har vetat, utan bootleggers har ju gissat efter de givna förutsättningarna. Och det låter, alltså på bootleggen som är lite sämre kvalitet, så man hör inte vad han sjunger. Däremot låter det, det skulle kunna vara Mad Dog i refrängen här också. Men nu fick vi faktiskt en historia om just Night Boy, så är där, hör och häpna, något så ovanligt som att Gene drar en parallell till varför han skrev den om gaykulturen i New York på 70-talet. Och det är lite mer, när det finns något att hänga upp det på, så är jag mer benägen att vara intresserad av att läsa än när man bara drar det ur röven. Jag minns att jag spelade in den här alldeles själv. Men du hade ju både trummor och blås. Kan du spela blås? Vänta. Men däremot när man då har en parallell. Jag minns hur jag tänkte, för att jag tänkte så här utifrån de här givna premisserna. Jag köper det mer. Och jag tyckte det var en roligare historia att läsa än att läsa om att Peter Criss spelar trummor på hela, eller spelar alla instrument på sin soloskiva. Det är Sweet Pain-texten i denna. Det är den enda gången vi får någon enstaka liten Sweet Pain-demo eller någonting i hela boxen. Så är det här att det är, verserna har Sweet Pain. My love's been tied around me. Whip is always beside me. Lite så. Det är det som man använder till Sweet Pain sen. Så 2.41 på bootleg, 2.35 på det nya Night Boy. Rätt så märklig refräng, just att de begraver texten så mycket så att det skulle kunna vara Mad Dog man sjunger. Det tycker jag också är lite intressant. Vi närmar oss slutet på tejpen, och här har vi en av de stora överraskningarna. Det ska jag inte säga, men nummer 13, Star. I'm a Star i bootleg variant Star här. 3.04 bootleg, 2.54 på det nya. En väldigt ofärdig låt, men den som är sämst överförd på den gamla bootleg-kassetten. Den låter överdistad och alltså rätt bedrövlig kvalitet. Alltså förvånansvärt dålig kvalitet. Nästan som att kassetten eller tonhuvudet har varit skitigt när man överför det digitalt. Här är den lika bra som alla de andra. Så detta var en av de riktigt trevliga överraskningarna. Att man får höra hi-hatten istället för... Vilket ju ingen... Ja, det skulle... Nej. I övrigt så är den väldigt ofärdig låt. Lite som den här Love is Alright, så märker man att det här är en idé bara som Gene plitar ner. Så att han har den nedskriven, så kan han utvinna någon form av vätska ur den sen. Nummer 14, Howling for Your Love, 2.57 på bootleg, 2.50 på det nya. Jag tycker han återanvänder lite av Man of a Thousand Faces riffet här. Ja, kanske. Eller så är det mina öron som spökar. I övrigt så är det en ganska färdig låt, får man väl ändå säga. Finns väl ytterligare någon variant av denna från 77 eller 78. Men ja, det är trevligt med en låt till. Också den sista. Och det är den största överraskningen och roligaste överraskningen faktiskt på hela J.R. Smalling-tapen, förutom att kvaliteten är bra. True Confessions, nummer 15. 2.46 på bootleg, men 3.31 på den nya. Därför att av någon anledning så den som har överfört tejpen har klippt bort hela slutsolot. Det är 40 sekunder gitarrsolo i slutet som man inte får på bootlegen och som vi inte hade hört innan. Så det var faktiskt riktigt, riktigt roligt. Det kan ju ha varit en... På 80- eller framförallt 90-talet så var det många bootleggers som... släppte ut nästan kompletta spelningar och sånt. Ja, men här är Ossi från Säffle kommunhus utan extra nummer. Man sparade dem till någonting. Många gjorde så. Och det här kan vara en sån grej. Du får inte gitarrsolot. Jag känner till minst ett fall med en Kiss 75 Audio som Så jag avslöjar 75 nu. Jag skulle sagt 70-tals audio. Ja, nu sa jag 75, men jag pallar inte klippa. Så. Det finns minst en Kiss-audio från 70-talet, varav då uppenbarligen en är från 75, som faktiskt fortfarande än idag lider av detta. Det finns anledning att återkomma till det i en helt annan podd, men det tar vi då. Men så det kan absolut vara något sånt att den som överför tejpen en gång, ja, men okej, här är ett Ace-solo här, jag vill ha det för mig själv. Fair enough, vem bryr sig? Det är en Gene-demo från 75, jag bryr mig för jag tycker det är synd. Men nu fick vi den, och nu fick vi den i kristallklar kvalitet, för True Confessions hade nästan lika dålig överföringskvalitet som Star eller I'm a Star. Så kristallklar kvalitet och 40 sekunder extra gitarrsolo i slutet, eller slut och gitarrsolo, avslutar disk 2 och hela J.R. Smalling Tape på det finaste sätt. Jag blev så himla glad. Så det är disk nummer 2, The J.R. Smalling Tape, som vi kallar den, Demos and Outtakes eller vad de kallar den. Men vi vet ju bättre, för vi kan ju läsa innantill och förstå saker. Ja, vi får gå vidare. CD nummer 3 då. Ja, nu blir det mäckigare, för jag får ju utslag ofta när band sätter ihop såna här boxar, och de, när Jeans sätter ihop en Jeans Vault med 115 låtar som inte är i någon ordning. De är varken i bokstavsordning, årtalsordning, kronologisk ordning eller annan ordning. De är i kaosordning. Och precis det har Kiss hittat på med CD nummer 3. Därför har jag fixat till så att jag kan lyssna på det utan att få då näsblod och framfall. Så måste jag kunna lyssna utan att reta mig på att låtar kommer och går hejvilt. Så ni får helt enkelt hänga med i min variant av CD nummer 3. Och jag har varit extremt duktig här och skrivit upp vad det är jag har gjort. För jag vill verkligen att ni ska få veta allting om den också. Så jag har börjat med att samla ihop singelmixarna. De ligger ju, spår nummer 1 på CD nummer 3, det är en outtake. Sen kommer det en massa singelmixar och sen kommer det en massa demos och lite sånt. Strunta i spår nummer 1, singelmixarna, det är alltså 2 versioner av Shout Out Loud, 2 versioner av Flaming Youth, 2 versioner av Detroit Rock City och Beth. Beth är bara en version. Jag kommer då att, jag har lagt dem i en mapp som jag kallar för singelmixar. Ni hör, det är intelligensen bara. Shout It Out Loud singelmix, denna som skiljer den mot originalet, det är att den fejdar ut istället för att sluta på dunk. Där är ingen större skillnad vad jag kan höra annars. Och det är ofta så med Kissing, de är ju inte så jäkla roliga med sina singelmixar, någon av dem. Single Edit heter en, och det är då monomixen. Att istället för att du har panorerat ljud har du allting rakt framför dig. Det höll man ju fortfarande på med då på 70-talet. Även om det, jag tror det var lite menlöst då. Men 60-talet var ju monomixar mycket större. Man gjorde ofta egna mixar. I Beatles skivor då finns ju en helt annan mix i mono mot i stereo och så vidare. Flaming Youth, den är 2.41, så den fejdar ju betydligt tidigare än vad originalet gör, för den är 3 minuter. Och det är samma där, single mixen fejdar, single edit är mono-versionen av single mixen bara. Men vi har ju då, de två roliga är ju Beth, för det är bara en monomix. I övrigt så är den ju inte fejdad eller något, för den är ju så kort. Men monomixen gör att rösten ligger mycket närmare dig. Du störs inte av en massa instrument som spelar, utan rösten ligger faktiskt precis framför dig. Så du får, för dig som då gillar Peter Criss, eller för mig som gillar Peter Criss, vilket jag gör, så får vi mer av honom, mindre av obå och bläckblås. Jag uppskattar det, även om jag såklart uppskattar originalmixen också, så uppskattar jag att ha Peter Criss snuddandes vid min nästipp när han sjunger. Mentalt, inte fysiskt, för det hade nog varit på gränsen till obehagligt. Och den sista mixen är ju den roligaste av dem alla. Och det här, den här kallas ju för en abomination av folk. Och jag förstår ju det. Även om jag tycker den är roligare än vad den är jobbig. Detroit Rock City i omklippt version. Efter en och för det första är det ju inte hela introt med han som kör bil och sånt. Utan låten börjar. Och sen första mellangrejen är ju borta. Den är ju bortklippt bara. som man går in i vers, och sen så solot är nästan helt bortklippt. Däremot så har man gjort om hela slutet, att där kommer mellangrejset du, och så fejdar det ut där. Den är så sjuk, alltså det, att lyssna på den, det är som att titta på en prinsesstårta men äta kronärtskocka. Man vet vad det är, men det smakar konstigt i munnen. Alltså det är otroligt märklig mix. Och därför fruktansvärt rolig, såklart. För livet hade varit mycket tråkigare om vi inte hade haft den mixen. För vi kan ju alltid välja att inte lyssna på den. Men jag lyssnar eftersom jag gärna utsätter mig för olika dumheter. Och har gjort genom åren. Det var singelmixarna det. Vi har pratat om dem och är avklarade. Och hoppar rakt in på... Usch, nu blir det jobbigt. Jag har ju fått... Ursäkta. Ja, det är alltså inte du, men maskinen. Nåväl. Jag kommer börja med att prata om Beth-versionerna. För de var 4 stycken. Och så får vi då... Nu ska vi se. Vi börjar med att förklara... Jag måste få ut allting här nu. För jag tänker inte göra om detta. Så mycket... Så roligt kan vi ta. Det finns en tape som dök upp på 90-talet. Som kallades för Destroyer Sessions och Demos. Antagligen kommer den från Bob Ezrin, därför att det var ungefär samtidigt som det läckte ut en sju himmelens massa The Elder Demos. Nej, de kom efter i och för sig. I alla fall, och det var också från Bob Ezrin, sägs det. Jag har inte på fötterna helt, men källorna säger detta. Och på den här tejpen som det läckte ut då, så var det lite demos, någon instrumental variant och lite rehearsals. Och man får skilja på det, för man rehearsar ju inte i skivstudio, alltså inspelningsstudion. Det har man inte råd med när man hyr Record Plant och Electric Lady. Utan man rehearsar i SIR och sådana studios som inte kostar så mycket att hyra. Sånt tänkte inte folk på då och tänker sällan på det idag heller. Men jag tänker på det. Så att man får skilja lite på vad det är man lyssnar på. Och därför jag har gjort lite jämförelser med det, och i de fall vi har låtarna sedan innan på en bootleg tape, så kommer jag kommer prata om detta och förklara. Så vi börjar med den instrumentala Beth, och då menar jag den instrumentala färdigorkestrerade. Den heter bara Beth Instrumental. På bootlegen är den 2,20 lång, och på den nya officiella då är den 2,13. Anledningen att den är längre på bootlegen är för att den som har klippt till bootlegen, han har kört första delen av riffet en gång till. Så att där är ingenting extra, det är inte det att det är en inräkning eller något, utan det är en felgrej, en manipulation om vi kallar det för det. Och anledningen att den här instrumentala Beth är så kort är för att solot är borta. Så man skulle kunna se detta som den tejpen som användes på konserterna sen, för där är ju mellanspelet med orkestern och sånt borta, det går ju alltid från andra versen. Direkt, och andra refrängen rakt in i sista versen. Så att skillnaden är då, och skillnaden är att bootleg-tejpen som vi har är lite sämre i kvalitet. Den är Kiss version av tejpen är brusig, men inte lossig, utan den är alltså man hör detaljerna. Medan den bootleg-tejpen, den jag har, som är den bästa, det finns 10 000 olika varianter av den. Och den bästa jag har hittat, den är lossig, det hör man. Det är någon som har kört ett filter för att ta bort brus. Och då har de lyckats få det att låta lite som att man är under vatten. Men den var ändå bättre, för de har lyft fram vissa grejer som inte hördes när det var för brusigt. Men nu är då Kiss-box-varianten är mycket, mycket bättre i kvalitet på nästan allting. Det är bara till att skrota då, vissa av de här spåren. Så den instrumentala Beth ifrån gamla bootleg-tejpen som låter som att han spelar under vatten, skrota den, för du behöver aldrig lyssna på den igen. Nu har du den i så bra kvalitet du kan få. Sen har vi en som heter märkligt Take 6 på Beth. Och det kan det mycket väl vara. Där är en inräkning, Bob Ezrin räknar in, men det är bara orkestrering och piano, och han spelar pianot ganska illa. Men den är orkestreringen som är det viktigaste. Det är ingen sång på den. Den är 2,45 lång. Och sen har vi den som jag blev lite skeptisk till. Den första grejen de släppte från boxen, det var Beth Acoustic. Och den får vi nog prata lite om här nu. om man lyssnar, det är så här, Dick Wagner togs in till att spela på Sweet Pain, Flaming Youth och Beth på Destroyer, eftersom Ace för första gången i bandets karriär, men inte den sista, helt enkelt sket i vilket. Det är ju hans livsmotto, jag skiter i vilket. En härlig inställning när man ska vara en rockgrupp. Så de tog in Dick Wagner och han spelar då gitarr på Beth, och jag har funderat på det i alla år, för att man hör liksom inte det. Man hör bara precis de sista sekunderna, hör du en gitarrglidning, sista tonerna. Men annars, och jag tror faktiskt inte där är någon gitarr på originalet, förutom det slutet där. Så kom denna då, en acoustic version, och jag tyckte när jag lyssnade på det då, när den släpptes ut, så lyssnade jag och tänkte, det här låter ungefär som de spelade på MTV Unplugged, det här måste vara pålagt i efterhand. För pianot är definitivt originalpian, och sången är definitivt originalsång, alltså med original menar jag det som är på Destroyer-skivan. Synten, för det är en synt också, det är ju något annat, en ARP eller vad, någon rättade mig och kallade det för något annat, jag kan ju inte sånt här, jag har ju inte spelat synt mer än en gång. Men det ligger en slask synt i bakgrunden och så vidare, men gitarren är, jag tänker faktiskt ändra mig. Därför att, och nu har jag gått på de allra sista tonerna. De allra sista 8, 10, 12 tonerna på gitarren som är med på då Destroyer-skivan och i den här akustiska mixen. Det är ju exakt ton för ton samma. Och det skiljer sig inte mot resten av den akustiska versionen i ljud eller spel då. Så att jag gissar att detta är Dick Wagners tagning på gitarren som sen inte användes, för den blev överflödig när de väl valde att använda sig av obo och bläckblås. Ni märker att jag inte kan så många instrument i en symfoniorkester. Så att den blev helt enkelt överflödig, och man valde bara för att avsluta låten, så körde man de sista tonerna. Så tror jag, och om någon har hört gitarren på Destroyer-skivan förutom i slutet, berätta gärna för mig var ska jag lyssna, för jag har verkligen försökt lyssna nu och jag hör ingen. Så den är säkert nerfejdad, eller så är jag döv. Så jag tänker faktiskt göra en, jag gör ingen pudel, för jag skiter faktiskt i vilket. Jag tycker det är roligare att vi får rätt information än att jag har rätt. Vilket ju är en inställning många människor borde ha. För jag behöver inte pudla, därför att jag har aldrig varit helt säker. Utan det har låtit som att det var en nyinspelning, och Kiss är ju kända för sina nyinspelningar. Även på de gamla inspelningarna. Men ja, det kan nu faktiskt vara Dick Wagners gitarr. Jag är inte så bekant med hans akustiska spel så att jag kan avgöra det. Men eftersom de sista tonerna är rätt och samma så antagligen. Antagligen är ett ord som är väldigt användbart i Kiss-karriär på det stora hela. Nu har vi pratat färdigt om Beth. Herregud, det här blir ett långt avsnitt. Och vi ger oss in på Do You Love Me? Finns lite olika versioner. Vi har då en demo på låten som finns på den här gamla bootleg-tapen, och den är 3 sekunder längre på den nya. Det är bättre ljud på boxversionen såklart. I övrigt är det en demo, så den är ju inte färdig. Sen finns där en instrumental version som är 3:35 lång på hela låten då. Och den är i mono av någon anledning. Den är inte med sång, eftersom den är instrumental. Men i övrigt så var det inga stora skillnader, förutom att mixen är mer mono. Den är mer rakt framför dig än vad den är panorerad. Men vi har den roliga grejen. Det har kommit några mixar på den här CD3 som heter Alternate Mix. Och de är verkligen Alternate Mix. De måste vara slaskmixar eller rough mixes innan man börjar liksom, innan Bob Ezrin tog hem skivan och började bygga ut ljudet med ljudeffekter och så vidare, så gjorde de väl lite snabba mixar på hur det lät. Och jag tänker att det här bör vara en sån. Där är betydligt mindre reverb. Speciellt i solot så låter det mer som ett rockband än som en ljudvärd, om vi ska kalla det för det. Renare ljud och enklare ljud, måste jag säga. Och klockorna i slutet ligger längre bak. Det är mer röst. Du hör mer Paul Stanley än vad du hör klockorna som ding dong, ding dong. The witch is dead. Witch, old witch. The wicked witch. God of Thunder då? Ja, där finns bara en version i boxen. Och vi har en version på bootleg-tapen. Och det är ju samma. Det är en instrumental version. som är rolig av två anledningar. Dels att det är ju inga som helst ljudeffekter på den då, med barnen som slår sig och leker med Godzilla. Och där är, man hör synten tydligt, för det är en synt i refrängen på God of Thunder som inte alls framgår nu, om man inte verkligen letar efter det på Destroyer-skivan. Botläggen är 4:12 lång och boxen är 4:07, och det är för att där är, på botläggen är det några som man drar på gitarren innan inräkningen kommer. Och av någon anledning så valde man att ta bort de tjocka-tjocka-grejerna och går direkt på inräkningen på boxen. Det skiljer alltså 5 sekunder. Jag vet inte riktigt varför man valde att plocka bort dem. Men det gjorde man, och det spelar ju egentligen ingen roll. Det är betydligt bättre ljud på boxen ändå. Och roligt att höra synten i refrängen på God of Thunder. För den har ju inte jag tänkt på varje dag i mitt liv, kan jag ju säga. Sen kommer vi ju till, det här blir ju paradsidan av det jag har skrivit upp. En outgiven låt, det är ju alltid roligt, för vi har så lite outgivna studio-outtakes med Kiss. Vi har ju mest demos som är gjorda innan inspelningar, eller demos från inspelningarna på redan givna låtar. Vi har liksom ingen outtake riktigt från till exempel Animal Eyes, men vi har flera demos och rehearsals från den. Men från Destroyer har vi en låt som blev färdig i princip och sen då skrotade, som heter Ain't None of Your Business. Skrevs av någon som heter Michael DeBar. Någon vet säkert vem det är. Den är med i både instrumentalversion och i sångversion på bootleg-tapen. Men på boxen så får vi ju oss en käftsmäll. Instrumentalversionen är 3:29 på booten och 3:31 i boxen, och det är lite bättre ljud på boxen, men det var faktiskt ganska bra ljud på den redan på bootleg-tapen. Så att vi, ingen stor skillnad och ingen särskilt bra låt i sig. Så den är lite släpig, och när det inte är någon sång så tar den nästan aldrig slut. Men sen kommer vi till sångversionen. Den är 3:38 på bootlegen. Den är 3:59 i boxen. Och där botläggen fortfarande låter helt okej. Okay. Jag tycker det är ganska bra ljud. Hade jag haft en lista och lagt ut en kassettbandslista, hade den hetat 4 plus eller 5 minus nästan. Så där man glädjesatte ju betyg också. Eller inte man. Jag satte glädjebetyg. Och många med mig gjorde det. För jag fick hem grejer ibland som bara, fan, det här ser ut som att de har kört den genom en torktumlare. Hur kunde detta vara en excellent minusvideo? Men i boxen None of Your Business så är det ju en krist. Stallklar kopia. Alltså, I shit you not. Den är ju stereopanorerad, kristallklar, och bastrumman låter ju som att den slår dig i ansiktet. Det är ju den bastrumman jag saknar lite på Destroyer, för den är lite gömd. Och så får vi 20 sekunder extra, och på de 20 sekunderna så får vi en massa pukrullningar och sånt som bara en Peter Criss från 1976 klarade av. Så att det här är ju, av allt i boxen så är detta nog paradlåten. Sen är det roliga grejer på det stora hela, men det här är den enskilt fetaste låten i hela boxen. Därför att ljudet är så pass mycket bättre, den är 20 sekunder längre, och du får en punch i ansiktet när du lyssnar på den. Vilket ju är helt, helt fantastiskt. Nästa spår blir då Great Expectations, som jag har lyssnat på, och botläggen är 4:24 och den boxen har en inräkning, så den är 4:26. Det här är ju en av de roliga demolåtarna, för där den är färdig, alltså som demo betraktat är ju, eller demo är det ju inte, det är mer en outtake, eftersom det är ju versionen delvis som kom på skivan, men texten är annorlunda, för Gene sjunger inte om sig själv, utan han sjunger om sig själv, Paul, Gene, Ace och Peter. Inte två gånger om sig själv. De ändrar texten och så orkestrerar de den och så vidare. Och det är ju inte alls med här, utan här är det bara bandet som lirar. Det tycker jag är roligt. En riktig outtake, om man säger. Samma som nästas, Flaming Youth. 3:16 på bootlegen, 3:10 på boxen. Men det är för att det är tystnad i slutet. Den är också i princip färdig här. Till och med den här knepiga cirkusorgeln är med i solot. Eller efter solot. Den är lite längre än den officiella, alltså Destroyer-varianten, för där är den ju bara 3 minuter, och det betyder att det är någonting. Jo, det är där, det är i slutet. Vi får lite mer Ace på denna, lite mer gitarrsolo i slutet, lite mer toner och sådär, den fadar liksom senare. I övrigt så har ju Flaming Youth bara sång på versrefräng och versrefräng, inte på slutet. Där blir den helt instrumental. Så både Great Expectations och Flaming Youth är ganska småroliga så där, i och med att de är lite annorlunda och de är lite renare. De är o-esrinifierade, de är mer vanliga rocklåtar om man säger. Jag vänder blad och vi kommer till den svåraste biten här nu, i jämförelse med det som fanns sen innan. King of the Nighttime World Rehearsal. Okej, då är det så här att det finns 2 spår på bootleggen som är King of the Nighttime World, men bara 1 av dem är med i boxen. Där, på bootleggen är den 4:10, i boxen är den 4:01, och heter då King of the Nighttime World Live. Står det i alla fall i VLC när jag spelar upp den. Men det är ju en rehearsal då. Inräkningen är densamma och så vidare. Men skillnaden de emellan är att den fejdar i boxen av någon anledning. På bootlegen tar de bara slut. De slutar bara spela. Men här fejdar den faktiskt 10 sekunder innan den är slut. Lite obegripligt. Synen för kvaliteten är lite bättre. Men inte jättemycket, men lite bättre. Det är en slarvig version och det är verkligen en rehearsal. Trummorna låter nästan som att de slår på kartong. Och så det är verkligen inte i en studio, utan det här är på SIR Studios eller någonting. Inte i Record Plant eller något sånt. Det extra spåret på bootleggen är 1:48 långt och det är bara gitarriffet. Jag kan väl förstå på något sätt att de valde att inte ta med det. För det är inte så himla roligt. Men det är ändå 1:48. De kunde lika gärna låtit det vara med som att ta bort det. Då är det konstigare med de 2 spåren som finns på bootleggen som inte är med i boxen. Den ena är Sweet Pain, 3:19 lång. Det är ju inte hela låten, utan de repar riffet lite grann. Men den är ju inte annars, i övrigt är den ju inte representerad förutom några textrader på en av låtarna från Gene's demos på disk 2. Men Sweet Pain som låt annars är ju inte representerad förutom på skivan. Så att jag tycker det är synd att de valde att plocka bort den. Och det konstigaste är att de tog bort Detroit Rock City-rehearsalen. För det är en riktig rehearsal med hela låten och ett väldigt improviserat gitarrsolo från Ace. Alltså inte det flamenco-doftande Bob Ezrin-skrivna tonerna, utan det är ett gitarrsolo bara, som vilket som helst. Och det förstår jag inte, för den hade verkligen fyllt sin funktion i, om man nu snackar om att Sweet Pain hade ett originalsolo av Ace som plockades bort och så vidare, och sen har valt att ta med det på Dolby Atmos-versionen och Destroyer Resurrected som kom för några år sedan, så hade detta ju verkligen varit intressant att ha i denna boxen för att höra utvecklingen. Ja, men när Kiss själva skrev låten så fick Ace, ja men du får 8 takter, skriv ett solo, och då gjorde han det, och då sa Bob Ezrin nej, och så skrev han ett eget. Den hade varit kul att ha, så den förstår jag inte, därför att det vi istället får, och nu går vi till det som är nytt i boxen jämfört med vad vi inte hade sen innan, det är att vi får Detroit Rock City instrumental, alltså själva låten med inräkning förvisso, men sen är det bara låten. Jaha. Och det är ju kul, missförstår mig rätt, hellre den än ingen alls, men jag hade ju hellre haft den här rehearsal-grejen. För det är alltså bara studioversionen av låten med lite mer beefad bas, men i övrigt så är det bara den vanliga Detroit Rock City från Destroyer, fast utan sång och med inräkning. Och utan överdådig produktion, ni fattar. Så att jag hade hellre haft repetitionen där. Det hade jag tyckt var roligare faktiskt. Den hade passat bättre in i vad de verkar vilja få ut av det här. Sen får vi även det är lite roliga ljudeffekter. Car Crash, 18 sekunder, och Car Intro, 1:13. Alltså de plockat loss de här effekterna som Bob Ezrin spelade in. I alla fall Car Intro är väl han som har inspelat in. Car Crash kanske han har satt ihop av ett ljudbibliotek eller något, det vet jag inte. De är ju där och de gör ju ingen varken gladare eller ledsnare. De bara är faktiskt. Det sista som vi har är lite speciellt, för det är också sån här alternate mixes. King of the Nighttime World. En tidigare mix, precis som vi hade som jag nämnde innan på Nu får jag bläddra. Du var det, Do You Love Me och... Ja, det var den hittills. Ja, det är det kanske. Så får vi en alternate mix på King of the Nighttime World. Där en inräkning först till när Ace ska börja tonen. Och sen en inräkning över tonen till när låten ska börja. Det var riktigt roligt. De 8-9 sekunderna där i början, då tog jag av mig vänsterstrumpan, kan jag säga. Fy fan, sen satte jag på den igen. Det, och mixen är då, som jag har sagt innan, mindre överdådig. Det är mer ett band som spelar. Och du hör i refrängerna så hör du Gene. För alla vi som har bootleg från 70-talet, vi vet ju, Gene hade ju den här falsettgrejen, han körde Take Me och så vidare. Och i King of the Night of War körde han ingen falsett, utan han körde en hög kväk, som det heter på fackspråk. King of the Night of War! Usch, det där blir nu högt på inspelningen. I alla fall, hög kväk är fackspråket för vad han åstadkom. Och den hörs inte så mycket på Destroyer-skivan, men man hör den lite tydligare här, den höga kväken. Mycket, mycket intressant tycker jag att de spelade in den och sen inte tog bort den. Och det här är väldigt mycket slut. Eftersom den här då, den fejdar inte på lika snabbt och inte lika tidigt som den vanliga studioversionen, alltså Destroyer-versionen. Så vi får mer slut och då hör vi av någon anledning Paul utropa vid 3:28. Det är ju King of the Nighttime World och så ropar han lite grann. Så helt plötsligt kommer King of Jews! Och jag fattar inte. Det var antagligen en spur of the moment grej som ingen vet varför, men märkligt bara. Inget man förväntade sig, så kan vi säga. Det var ingenting jag förväntade mig när jag spelade låten. Vi kliver in på sista spåret så att vi kan avsluta det här, för det här avsnittet blir alldeles för långt. Jag trodde det skulle bli ett kort avsnitt där jag pratade lite bara. Shout It Out Loud, Alternate Mix, Ace räknar in. I stil på Righteous Brothers. Han säger det, Righteous Brothers, 1, 2, 3, 4. Och sen kommer en renare mix, inget gitarrsolo, jätterolig sångmix. De har panorerat, så Gene ligger i vänsterhögtalaren och Paul i högerhögtalaren. Och hela sångmixen i sig, genom hela låten, är mycket, mycket roligare än på Destroyer. Och så är den längre, den är ju 20 sekunder längre, den fejdar inte. Den slutar inte med skriket, nej, utan den fejdar, men den fejdar efter en lång stund. Så att de här två sista mixarna var väldigt, väldigt roliga. Nu har jag väl fått med allting, hoppas jag. Jag ska bara dubbelkolla i mappen här så jag inte drar hästen för eget spann. Nighttime World, Shout Out Loud, Destroyer. Destroyer heter skivan, ja. Den är bra, den. Den är nog lickad upp. Nej, men okej. Okay. Vi avrundar här. Nu har vi lyssnat på Destroyer. Ni har fått mina tankar om det. Jag har inte sett någon som har gått in på djupet. Det begriper jag inte, för till och med jag uppskattar ju Julian Gill och hans analys och sånt väldigt mycket. Men det känns som han har på senaste tiden, så jag vet inte. Han har kanske tröttnat lite. Han har ju gått på djupet med låtar och demos i många herrans år. Han var säkert tidigare än vad jag var. Men, och så släppte massor av fina böcker. Men han kanske har tröttnat eller någonting, för jag erbjöd honom faktiskt att ta del av lite grejer, för han har hjälpt mig ganska mycket, så jag erbjöd honom att ta del av lite grejer som jag skulle kunna ge honom, men han sa nej, det behövs inte. Så att jag vet inte, han kanske är trött på det. Det kan man ju bli, va fan, vi är ju snart 100 år gamla. Hur jävla många gånger ska vi behöva lyssna på Rock and Roll All Night till i livet egentligen, om man ska vara sån? Men nej, jag har inte sett någon som har gått på djupet. Jag har sett folk som har unboxat, som har öppnat lådan på film, och jag har sett folk som har skrivit och klagat. Faktiskt en av mina godare vänner tyckte det var en för jävla usel box det här. Och I want this och I want that. Ja, men försök se det med andra ögon, att den kanske inte är för dig. Fast jag tycker den är för oss, eftersom jag har ju kunnat hiva iväg en massa gamla bootleg-tejper här och lyssna i bättre kvalitet. Men man kan ju faktiskt ta ett steg tillbaka och säga okej, jag har ju 10 miljoner Kiss-grejer som ingen annan har. Och att skivbolaget skulle satsa på mig är ju orimligt. Det är ju, de satsar ju på att sälja boxar i antal, inte till en person, för då hade de ju fått ta 10 miljoner för den boxen. Så att jag blev faktiskt lite besviken, för han släppte inte det riktigt. ja, strunt i det. Det är för vad som det är. Vi är olika allihopa och det är ju era problem, som det brukar heta. Nåväl. Mitt lilla adventsavsnitt är slut. Det är den 3 december idag och jag skickar upp denna nu ikväll här, tänkte jag, så ni har något att göra i helgen. Sen kommer det ett julavsnitt. Jag har brottats lite med vad jag skulle göra som julavsnitt i år. För jag ville göra något roligt, men livet är inte alltid roligt. Och det känns som jag har sugit musten ur Still on Fire och Kiss Meets the Phantom och The Elder och lite sånt. Så att vi ska inte göra oss för lustiga, utan jag har kommit på en grej som jag inte tror någon annan har gjort. Och har de det så har inte jag gjort den i alla fall, och det är ju ändå lite det som är det viktiga för mig. Men det betyder att jag måste lyssna igenom en sjuhelvetes massa material här plötsligt. Och analysera det och fundera på det. Så det tänker jag göra, och det kommer ta ett par veckor. För jag vill inte göra det halvdant. Utan när jag gör det så är det för att det är roligt och för att det ska vara ordentligt. Så det kommer ett julavsnitt. Jag tänker 17, ja, kanske till helgen om 2 veckor eller något sånt. Det får vi se när jag hinner. Men innan jul i alla fall. Det är måttstocken. Veckan till jul där kanske. Tack för att ni har lyssnat idag som vanligt. Den 8 januari kommer jag till Stockholm och föreläser på Hard Rock Café. Jag ska prata om Eric Carr, därför att Carr Jam ska ha sitt skivsläpp då. Biljetterna släpptes igår, det är ganska begränsade. Vi går ju mot nya restriktioner och sånt till. Så det är ganska begränsade biljetter, och jag fick ett meddelande nu på morgonen att de allra flesta biljetterna är redan borta. Men alla ni som är intresserade kan ju leta upp Kiss Army Sweden Destroyer Magazine på Facebook och kontakta dem, för de kanske har någon väntelista eller något. Jag är inte alls inblandad som vanligt i biljettsläppet. Jag åker bara dit och föreläser, så ni måste prata med dem. Det är de som arrangerar. Kiss Army Sweden Destroyer Magazine heter de på Facebook. För man måste ha biljett nämligen för att komma in på min föreläsning. Man behöver däremot, vad det verkar, inte biljett för att gå på releasefesten senare på kvällen och titta på när Velvet Insane spelar med lite gäster. Kör kanske någon låt från Carl Jam-plattan. Men man behöver biljett till min föreläsning. Och det kanske blir fler. Jag hoppas att de kanske kan släppa fler biljetter framöver om restriktionerna lättar igen och så. Men vi lever i en osäker värld och varje dag är en ny utmaning. Så vi tar varje dag för vad den är. Jag hoppas vi ses i alla fall 8 januari där. Och sen så har vi lite grejer på gång. Jag kommer att föreläsa i Helsingborg någon gång i samband med boksläppet, antagligen senare, eftersom det händer mycket i juni. Vi släpper boken den 3 juni, ni vet att ni kan förboka den på Ginza, hoppas jag, och gör gärna det. Men vi släpper den 3 juni och sen så kommer ju, först är det Sweden Rocks när det är Copenhagen och där ska jag säga Mercyful Fate, det är ju drömmen att de är tillbaks. Och sen så kommer ju Kiss hit och då kommer jag vara i Stockholm och Göteborg. Så jag kommer, det händer mycket i juni, så jag hinner nog inte köra det. Han ville ju kört det i juni, den som bokar mig här i Helsingborg, för att vi har en stadsmässa då. Men jag tror att det blir snarare i början av juli, men allt det får ni veta när jag vet och när det är bokat liksom. För det gick ju ganska bra sist när vi körde Wicked Leicester, men nu kan vi då till och med kanske vara inomhus någonstans, eller så får vi vara utomhus igen fast det är sommar och så slipper det vara kallt i alla fall. Och sen har vi en annan grej på gång i mars, också i södra Sverige. Jag kommer gå ut med mer info när jag har den och får lov att gå ut med den. Det är inte upp till mig eftersom det inte är jag som arrangerar. Så ta hand om er, trevlig advent och de 5 bästa julkalendrarna ni kan titta på som alltid är ju Mysteriet på Greveholm, den första från 1996, Kurt Olssons julkalender, Julstrul med Staffan och Bengt, Sunes jul och naturligtvis den enskilt bästa av alla julkalendrar. Den har faktiskt hoppat upp där för mig, Lasse Majas detektivbyrå från 2005. Den har jag tittat igenom 4-5 gånger redan. Jag håller på med Kurt Olsson nu, sen blir det Julstrul med Staffan och Bengt. Sunes jul tycker jag fortfarande är rolig, men jag märker att den trillar ner på min lista lite mer för varje år. Jag vet inte riktigt varför. Jag älskar fortfarande Peter Haber som pappan, men det är väl de andra som jag har tröttnat lite på kanske. Och Mysteriet på Greveholm är ju alltid, det är ju en citatmaskin. Hela mitt liv kretsar kring citat från Mysteriet på Greveholm från 1996. Min dröm är att en dag ha hela casten från Mysteriet på Greveholm 1996 som gäst i podden. Då blir jag nog ensam. Då kanske jag tappar alla som vill höra om Destroyer-boxen. Men det spelar inte mig någon roll, för jag skulle ändå glädjas. Om någon av er som var med där av någon sjuk anledning lyssnar på detta, Lillan, Melita eller Ivar tänker jag på framförallt, så vill jag bara säga tack ska ni ha för att ni har förgyllt mitt liv i 25 år med den julkalendern. Det är ett litet tack till er. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Var snälla på internet. Och tänd ett ljus på söndagarna. Inte nödvändigtvis för att det är advent eller för att ni är religiösa eller något sånt. Men tänd ett ljus för någon ni tycker om. Och kanske för någon som inte finns längre. Så ses vi och hörs vi i julavsnittet om några veckor. Tack för idag. God afton.